En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Anna-Karin Hatt avgår och lämnar Centerpartiet i spillror bakom sig. Partiet som precis hämtat sig efter fiaskot med Muharrem Demirok, som precis hittat en ny ledare och en ny självsäkerhet, som precis ska in i en valrörelse, som nu måste slänga innehåll och sakfrågor och kampanjen åt sidan och istället leta efter en ny chef igen. Vem ska de lyckas rota upp? Vem ska ens vilja tacka ja? Och hur mycket hot och hat får våra politiker ta emot egentligen? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och jag sitter här med My Råvädder och Olof Svensson. Hej!
Hej!
Det kom ju dramatiska besked igår morse. Jag tänker att de flesta sett och hört vad som hände, men vi tar och lyssnar lite ändå.
Det hat och de hot som framförs till politiker av olika kulörer är skrämmande och ett stort hot mot vår demokrati. Det kryper under skinnet på. Jag påverkas av det mycket djupare än jag på förhand hade föreställt mig att jag skulle göra. Och när jag nu i snart ett halvår har upplevt partiledarskapets fulla innebörd med hat och hot, har jag tydligt fått erfara hur det påverkar mig. Därför har jag nu fattat det svåraste beslutet i mitt yrkesliv. I stämman i Karlstad kommer jag med stolthet att vara med och fatta beslut om en ny politisk riktning för Centerpartiet, för jobben, klimatet, tryggheten och en god välfärd i hela landet. Men jag har med stor sorg också fattat beslutet om att jag då inte kommer att ställa upp för omval som partiledare för Centerpartiet.
Anna-Karin Hatt avgår alltså som partiledare efter ett oerhört kort kapitel i Centerpartiets historia. Vi spelade in ett extra avsnitt av den här podden igår, du och jag, My. Mm. Du är tillbaka från Oslo, skönt att se att du har tagit dig tillbaka. Mm. Nu har det ju gått några timmar sedan det här beskedet och vi ska prata vidare om vad det innebär för Centerpartiet. Om vi börjar just där, Olof, hur chockade är de i partiet?
Ja, det är fullständig chock skulle jag vilja säga. Alla som jag pratade med hade ju ingen aning om detta. Förutom då den innersta kretsen som hade fått lite förhandsinformation. Och sen hade hon ju då en timme innan ungefär informerat riksdagsgruppen och partistyrelsen. Men i övrigt så, ja, även de här personerna som sitter på de här posterna är ju väldigt, väldigt, väldigt chockade och ja, ledsna.
Vad säger de?
De säger att precis när det har börjat ljusna lite för partiet så kommer det här beskedet och att det är väldigt olyckligt. Det är kort tid fram till valet och de blir också påminna om den här väldigt turbulenta tiden som var innan hon valdes. Ja, det som fick hennes föregångare Demirok att avgå. Då var det falangstrider och ja, han tvingades ju bort helt enkelt. Många pratar ju om att Anna-Karin Hatt har varit en enande kraft i Centerpartiet som, ja, men som verkligen behövdes. Så att folk tycker att det här är väldigt trist.
Jag hörde en företrädare i morse i P1 morgon här som sa att nu behöver vi en exakt kopia av Anna-Karin Hatt.
Alltså det var det sorgligaste jag har hört, tror jag faktiskt.
Ja, de vill ha henne. De vill bara ha henne.
För det är helt uppenbart att det inte fungerar med henne eftersom hon inte orkar med det här jobbet.
Nej, precis. Vilken bild har du, My, av känslorna inom partiet sedan igår?
Men exakt det som Olof säger här. Att det är en sån djup besvikelse över hur det kunde bli så här. Jag tyckte också det var intressant att Anna-Karin Hatt själv beskrev det som det var ju inte så här det skulle bli. Nej, men allting som händer på grund av hennes val ändå. Får man väl ändå säga, eftersom jag tycker att vi kommer väl prata mer om det. Att premisserna för vad sånt här jobb innebär är glasklara.
Jag ska bara tillägga det att det finns ju folk tycker att det här är väldigt tråkigt, men sen så har jag också pratat med de som då är irriterade på det här, som tycker att men herregud, hon kunde hon inte hållit ut lite till i alla fall, så att vi hade kunnat komma in mer i valrörelsen.
Ja, men jag förstår den här irritationen just med tanke på att alla ändå är medvetna om hur sånt här arbete fungerar. Och sen tycker jag kanske inte att det funkar att bara bita ihop och hålla ihop när man är partiledare. Särskilt inte en valrörelse som är så otroligt hög press och mycket att göra. Däremot så tänker jag att man, besvikelsen ligger i att man kanske på något annat sätt hade kunnat lösa problemet kring det här. Och att de många politiker har ju olika sätt att hantera detta, och det kanske skulle funnits ett sätt att hantera det på ett annat sätt, om det bara handlade om hot och hat, vill säga.
Jag läste vad Ebba Busch skrev på X. Hon skrev: det här är en mörk dag för Sverige, för svensk politik och vårt öppna samhälle. S-ledaren Magdalena Andersson kallar det här för ett misslyckande för vårt samhälle. Vad har ni mer sett för reaktioner från politiker som inte är centerpartister?
Ja, men det är ju reaktioner som går i linje med det här. Alltså alla tycker ju att det här är fruktansvärt och att samhällsdebatten måste lugna ner sig helt enkelt, och att det måste bli ett klimat där människor vill bli politiker och kan vara politiker.
Ja, för hat och hot och ett hårt samhällsklimat, det var ju skälen då som Hatt uppgav som anledning till sin exit. Men det var ju ganska luddiga besked om exakt på vilken nivå av hat och hot och hur hon har drabbats konkret. Det fanns till exempel inga polisanmälningar, sa hon. Och i alla intervjuer som hon gav igår så upprepade hon att hon inte vill gå in på exakt vad det är som liksom har fått bägaren att rinna över, om vi ska använda det uttrycket. Har vi fått veta någonting mer sen pressträffen, tycker ni, än det som hon sa på morgonen?
Nej, jag tycker inte det. Jag tänker också att det finns två ben som det här problemet står på. Det ena är ju det som alla de här politikerna kommenterar, som handlar om det offentliga samtalet och hur hårt det kan vara i debatten. Det kanske inte var någon slump då heller att vi hade en ganska gapig partiledardebatt i söndags, på tal om olika små bäckar små som blir en stor å som rinner över. Och det andra är ju hur människor bara i allmänhet pratar kring politik med varandra, och jag skulle uppfatta det ändå som att mycket av det hotet och hatet, alltså merparten av det, kommer från privatpersoner och kommer inte från andra politiker. Jag vet om att det kommer hot och hat mellan politiker också, för att det är ett upptrissat läge, och där kan ju absolut politiken och det offentliga samtalet ta ett ansvar, och att man kan kanske piska in sina partister i ledet att uppföra sig lite. Det finns flera partier som kan jobba med det. Men det här hotet och hatet som kommer från privatpersoner, jag vet inte var de tänker att det ska landa. Alltså hur ska man påverka det? Det är ju mycket, mycket svårare. Och det var också någonting som jag reagerade på både igår och egentligen idag, när jag hörde till exempel Maud Olofsson i Sveriges Radio morse. Det är ju som om, alltså förlåt, nu låter jag så ålderistisk här, men det är som att prata med en massa boomers som har upptäckt sociala medier. Och det är ju inte så att de inte fanns när Maud Olofsson var partiledare till och med. Alltså det kanske var i uppstarten. Och det var inte så att det var liksom ett jättebra klimat, samtalsklimat då. Valrörelsen 2010 när Sverigedemokraterna var på väg in i riksdagen var det ett fruktansvärt debattklimat i svensk politik. Och väldigt polariserat. Och nu så är det som om de bara upptäckt sociala medier. Och det är väl någonting som man måste hantera, för att det är ju inte bara så att sociala medier är en realitet. Det är också en plattform där en stor väljarbas befinner sig, alltså liksom alla unga människor. Sen, nu tänker jag ta en liten personlig anekdot, och det här är bara helt anekdotiskt, jag vet inte om det är liksom, jag tar inte det för sanning, men om jag skulle titta på mitt hat som jag får, är det liksom inga unga människor som håller på med det, utan det är ju äldre personer som gör.
Ja, det är ju intressant, för det har vi varit inne på förut. Det är ju inte bara politiker utan även journalister och företrädare för en massa olika yrkesgrupper förstås som blir utsatta för olika typer av hat och hot. Och Anna-Karin Hatt jämförde ju med för 10 år sedan när hon senast var aktiv inom politiken. Hon pekade på hur mycket hårdare klimatet har blivit. Så tror ni att det händer mycket som vi inte får veta vad gäller just politikernas utsatthet?
Alltså jag, man måste ju också på något sätt skilja mellan hat och hot, för att hat på nätet är väl någonting som tyvärr kommer med jobbet. Det kommer med många olika jobb, speciellt när man är en offentlig person. Det kan komma om man är en idrottsman eller idrottskvinna och en politiker och journalist och så vidare. Därmed är det inte sagt att det är okej, men det är någonting som man kan bygga upp en verksamhet eller en organisation att skydda sig emot. Jag kan tänka mig att om man är politiker på den här nivån så behöver man nog inte själv sitta och manövrera sina sociala mediekonto till exempel, utan då har man en stab som gör, och då behöver man inte se det värsta eländet. Däremot så med hot, det är någonting brottsligt, och det tror jag, och det är det allvarliga hot som riktas mot en politiker, så leder ju det till polisanmälan, och det leder sen kan leda till åtal, och då får ju allmänheten reda på det. Sen finns det nog väldigt mycket i gråzonen som vi inte får reda på, som där då säkerhetspolisen ingriper. Och det måste man också säga att det är ju ett misslyckande från säkerhetspolisen och andra myndigheter som ska skydda politiker. Alltså, känner man sig inte trygg som partiledare, då är det ju någonting som har gått snett.
Och det gör hon ju uppenbarligen inte. Nu har vi inte fått reda på vad exakt det var som liksom fick henne att ta det här beslutet. Men jag tänker på hennes gamla kollega Annie Lööf har ju berättat så mycket om hur oerhört utsatt hon har varit under sina år som partiledare för just Centerpartiet. Det är ju fakta på bordet att hon var väldigt, väldigt drabbad. Och allt det här vet ju Anna-Karin Hatt och visste när hon tog sig an uppdraget då för 5 månader sedan, lite mer än så. Var hon naiv, om det ni ursäktar en lite okänslig fråga?
Jag tror inte att hon var naiv. Jag tror bara att hon inte hade orken att hantera det som det hände. Nu är det spekulationer. Jag vet inte hur det känns i Anna-Karin Hatts huvud. Men det är självklart att det här, att bli hotad, är ju omskakande. Men jag tänker utifrån vad vi vet om vad som händer då, precis som Olof är inne på, så finns det liksom ändå ett skyddsnät för det. Så att där tänker jag att man egentligen är mer skyddad än just det här hatet. För att det är ju komplicerat att hantera. Alltså det tror jag att det gäller alla oss som får mycket hat. Att det är ju inte, det går inte alltid att slå det ifrån sig. Men precis, man måste hitta sätt att hantera det som person. Men det här med, alltså jag tror inte hon var naiv. Alltså det kan man inte vara efter att man har haft Annie Lööf som partiledare för Centerpartiet. Annie Lööf har ju haft det som sitt politiska arv, att hon har varit transparent med hur hotet har sett ut och hur det har påverkat henne. Sen har hon kanske inte berättat om det i realtid, men hon har ju berättat om det i efterhand eller med lite eftersläpning. Och det har ju varit väldigt grovt. Hon har ju varit väldigt utsatt till exempel från nazister och sådär som har dykt upp hemma hos henne. Hon var till och med målsägande i en mordrättegång, det pratade vi om igår extra på den. Så man kan lyssna på det om man vill ha en fördjupning. Så att det går ju inte. Det är omöjligt att de gått in i det här och inte förstått att det här skulle hända.
Men det väcker ju också en fråga om vad vi ska kunna ställa för krav på en företrädare för ett politiskt parti eller för en partiledare då. Hur hårdhuden måste man vara, Olof?
Ja, men så är det ju. Hon fick ju en del frågor om det här också igår, att vad tror du då att en yngre generation till exempel ska tänka om det här då, när du inte själv orkar med detta. Man måste nog vara hård, en viss nypa hårdhudad, vad säger man om det? Till en viss del så måste man nog vara hårdhudad, för att det är ju jobbigt att vara en offentlig person. Politik handlar ju väldigt mycket om känslor. Vissa personer klarar uppenbarligen inte av känslor utan börjar hata och hota istället. Och det måste man ju kunna på något sätt stålsätta sig ifrån.
Och det är ju hemskt att man ska behöva stålsätta sig på det sättet. Jag tyckte också att det Anna-Karin Hatt sa kändes väldigt drabbande. Man såg på henne att hon var väldigt känslomässigt påverkad. Sen sa hon ju då, tveka inte att söka er till politiken. Det var som en uppmaning då på presskonferensen. Men om inte Hatt kan vara kvar, vem ska vilja vara det då? Om ni förstår vad jag menar.
Nej, i det avseendet hade det kanske varit bättre om hon var lite mer konkret på vad hon hade varit med om. För då är det ju lättare för folk att också relatera till det. Och att man lyfter diskussioner om detta också i samhället.
Det kanske inte finns något konkret, det kanske är en känsla hos henne helt enkelt. Hon känner sig inte trygg.
Det kan det mycket väl vara, och det är svårt att också...
Kanske inte kan sova på nätterna.
Precis, och det är också svårt att... alla har ju rätt i sin känsla naturligtvis, och hon nämnde vid något tillfälle att det här var någonting som... Att hon inte kände sig riktigt säker i sitt hem och så vidare. Och det är såklart, det måste ju vara en fruktansvärt jobbig känsla.
Men någon måste ju ta på sig uppdraget. Nu står vi ju här, någon måste kallas, någon måste bli kallad, någon måste ställa upp. Centerpartisterna är chockade och bedrövade, men de måste ta sig samman och vaska fram ett namn.
Är det nu vi landar i Olofs favoritavsikt? Att kan man inte bara slå ihop Liberalerna och Centerpartiet? Det är ingen som vill styra något av de här partierna egentligen. Kan man inte bara slå ihop dem?
Ja, kanske nu eller aldrig. Nu har de en chans. Mm.
Jobben som ingen vill ha, helt Precis. Enkelt. För det var ju inte lätt för dem att vaska fram Anna-Karin Hatt heller. Det ska vi ändå säga. Hon ville väl inte riktigt ställa upp från början. De fick övertala
Uppenbarligen.
Henne.
Uppenbarligen. Har hon inte velat det nästan hela tiden.
Exakt. Så då undrar jag, vad har vi för kandidater den här gången? Kan man vaska fram Emil Källström? Kan man övertala honom att säga ja? Det gick ju inte sist.
Nej, och det är väl få som tror det också, att han kommer ställa upp den här gången. Ställer han upp så tror jag säkert att Centerrörelsen kommer omfamna honom och vill ha honom. Men det finns andra kandidater som nog är mer troliga. Till exempel Emma Wiesner, som det sades ju i alla fall att hon var intresserad förra gången.
Från deras EU-parlamentariker.
Precis. Mm. Sen har vi då ett gäng riksdagsledamöter som har varit med i de här partiledardiskussionerna tidigare. Det är Daniel Bäckström, det är Ulrika Liljeberg, det är Helena Lindahl, Elisabeth Tandringqvist och Martin Ådahl.
Just det, du sa ju ett helt gäng där. Då har vi ju inga problem, eller? My.
Det är de här som brukar nämnas när det kommer till kandidater för Centerpartiet.
Alltså vi tycker ju att du har glömt ett namn på den där listan.
Jo, det kan jag tänka mig. Ni får säga det själva.
Ja, alltså, jag ser inga problem nu. Nu har de ju Magnus Ek. Han har ju precis vad ska man säga? Han har precis klivit in igen ju i politiken. Ja, han är ju bonde annars. Men han kör ju någon slags kampanj på Instagram. Jag är där, jag ser det. Jag ser inga problem.
Han vill ta med Harm Demiroks riksdagsplats.
Perfekt.
Ja, men för det har ju gått så bra. Ännu en gång. Mm.
Precis, ja, men jag bara säger det. Att Magnus Ek verkar finnas, och det kanske nu han ska kliva in från landsbygden och ta ansvar.
De kanske ska ta tillbaka Murre. Det var inte så dåligt i alla fall. Han är ändå någon som liksom
en närstående smsare det går
och kämpa på.
Man undrar om det någonsin har hänt att en avsatt partiledare återvänder. Det kan du googla sen.
Nej, men jag tror inte det. Däremot är det väl mest typ så här Carl Bildt som återvänder som utrikesminister. Man kommer tillbaka i en annan roll.
Så ja, en klassisk comeback. Ja. Mm.
Vi får väl hoppas för Centerpartiets skull att Demirok inte kommer tillbaka, och det säger jag med all respekt för alla inblandade, men det var ju inte så lyckat. Vilket är det mest troliga valet?
Jag tror att de kommer välja en riksdagsledamot som är inne i politiken, som är känd, som kan ta riksdagsdebatter och som där det inte... Där det inte blir så jobbigt för dem att välja någon helt utomstående. Nu var ju för sig väldigt många av dem som jag räknade upp riksdagsledamöter. Så att, men någon av dem tror jag de tar.
Någon i den högen?
Ja.
My?
Ja, men det är väl många som pekar på Elisabeth Tandringqvist. Och då är det väl lite den samma situation som Liberalerna har stått i nu flera gånger på raken. Att man tar den som står kvar till slut när alla andra alternativ är uttömda. Och det... Lex Liberalerna blir inte heller alltid jättebra.
Varför blev det inte Elisabeth Tandringqvist sista?
För att hon inte är en stark kandidat.
Okej, men nu skulle hon bli det plötsligt då, eller?
Ja, men nu är vi nere på botten. Det här... Du känner alltså, igen den här situationen?
Jag lider med centerpartisterna. Det här måste vara så hemskt. För de kändes så glada och nöjda ju.
Ja, då var ju det. Titta, man kan aldrig vara glad. Alltså Nej. Man kan inte vila Livsvis i politiken. Dom. Vad som helst kan hända i livet och i politiken.
Anna-Karin Hatt lämnar i sitt chockbesked bara några dagar sedan partiledardebatten i Agenda i SVT söndags, där stämningen var långt ifrån god. Du var inne på den här debatten här i början, My. Vi kan väl höra på en snutt, och jag vill varna känsliga lyssnare.
Svensk säkerhet styrs mycket, mycket mer av vad som händer i Ukraina.
Vi förstår, du tycker att vi skulle ha valt en annan konflikt. Men,
tillbaka till din fråga, jag får gärna den.
Ja, detta var alltså det du sa.
Nej, jag säg hela meningen.
Nu vi är nog ganska mycket mer överens än vad vi står här och säger.
Alltså, vilket hyckleri. Jag höll dig om högre tankar, Nooshi Dadgostar.
Därför att de har mördat så många.
Då går vi vidare till statsminister
människor.
Ulf Kristersson. Du, ett ögonblick.
Som leder
det var inte så jag svarade, Ebba. Du svarar inte på hennes fråga.
Vet alla i den här.
Nooshi Dadgostar,
Det var mycket tjafs, det var mycket ilska, många avbrott. Och samtalen både under debatten och efter debatten handlade ju just om tonläget. Och så här lät det när just Anna-Karin Hatt tog upp det här under debatten, och det är intressant att lyssna på, tycker jag, i ljuset av det beslutet som hon levererade bara några dagar senare.
Det här ska ju vara en politisk debatt, men Nooshi Dadgostar, du får ju det här att framstå som att vi är på någon slags ostyrig ungdomsgård som debatten för sig. Jag tycker inte att det är värdigt, jag tycker inte att det är ett bra föredöme för de som tittar på den här debatten. Jag tror att många känner som jag att tonläget i Sverige har hårdnat i debatten. Det var något som jag tänkte mycket på innan jag kom tillbaka till politiken. Jag tänkte på det som Annie Lööf sa när hon skulle avgå som partiledare, att hon var glad för att hon inte hade kommit till skada. Och hon är ju inte den enda som har blivit utsatt för politiskt våld. Vi minns alla Olof Palme, Anna Lind, vi här inne. Vi har ju ett otroligt stort ansvar att föregå med gott exempel också i den här debatten. Att faktiskt behandla varandra med respekt också när vi tycker olika. Eller kanske framförallt när vi tycker olika.
Tror ni att Anna-Karin Hatts beslut att avgå som partiledare har någonting med tonläget mellan toppolitiker att göra också? Alltså att det också kan ha spelat in?
Det är ju inte det hon har sagt. Så att jag tänker att det vet vi inte.
Ja, hon kanske gör analysen att tonläget mellan partiledarna också smittar av sig i det övriga samhället.
Mm. För det känns ju som att det är ganska dålig stämning just nu i många av de högsta leden, inte bara hos Centerpartiet. Ebba Busch rasar mot Nooshi Dadgostar, Nooshi Dadgostar rasar mot Ebba Busch, Ebba Busch och Ulf Kristersson rasar mot SVT för att de tycker att debatten inte passade dem, och så vidare. Och då undrar jag, är det så här valrörelsen kommer att bli? Kastade pajer och sura miner?
Ja, och det, jag hoppas verkligen att det här inte har, alltså det här inte alls har spelat in när Anna-Karin Hatt bestämmer sig för att hoppa av. För att det här ska man verkligen tala om man är en toppolitiker. Att man går hårt åt varandra. Och att det kanske till och med var Ulf Kristersson som sa det. Det här med att skilja på don och person. Att det ändå är så att man måste kunna gå hårt åt varandra i en debatt. Men att man ändå har en rimlig ton i efterhand. Sen vet vi ju att vissa av de här partiledarna inte kommer att säga jättemycket överens som vanliga människor heller, liksom privat. Och det gör man ju inte med alla människor, det är ju inget konstigt. Men det finns ju också många som ändå kommer ganska bra överens när man har gått bort från den där scenen. Så jag hoppas verkligen att det inte spelade in. För i så fall var hon ju inte lämplig att leda ett riksdagsparti.
Nej, och det är ju som du sa, hon nämnde ju ingenting om det. Men jag tänkte lite på det här med tonläget ändå. Alltså hur mycket strategi tror ni att det ligger bakom den här ilskan som till exempel Nooshi Dadgostar uppvisade i söndags? Det är ändå intressant. Tror du, Olof, att det är någonting som hon använder just strategiskt?
Ja, det tror jag. Jag tror att alla partiledare använder ilska strategiskt ibland. Titta till exempel på Nooshi Dadgostar, Ebba Busch, Ulf Kristersson. Jag tycker alla de har utmärkt sig i olika intervjusituationer med att då vara lite, hur ska jag beskriva det, ifrågasättande mot den som intervjuar dem och bli upprörda över frågorna. Det tror jag är en strategi, att de tänker att det här då ska visa att de har ett övertag. Och den strategin tror jag också att de använder mot varandra.
Ja, precis. Och det handlar också om att underminera trovärdigheten för den som debatterar dig eller ställer frågorna och på det sätt inte behöva svara på frågan.
Nej, för det är ju intressant överlag, tycker jag, med ilska som liksom drivkraft, men särskilt kanske inom politiken. Tycker ni att ett visst mått av ilska hör hemma där i politiken?
Men jag tycker det i debatterna. Sen finns det andra sorters debatter där det inte hör hemma. Men jag tycker att Nooshi Dadgostar är egentligen ett utmärkt exempel i den här partiledardebatten. För att hennes ilska och hennes driv var ju väldigt energifyllt i början av debatten, och det tror jag att hon tjänade mycket på, och att hon framstod som en person som brinner för de här frågorna. Men sen slog det ju över, så det var ju lite som att gå in i en debatt och tänka, åh, vilken bra debatt hon gör, och sen gå ut ur en debatt och tänka, jag vill aldrig mer höra henne prata på det här sättet, för jag orkar inte någon som bara skriker och liksom pratar i mun med andra människor. Hon måste hitta ett nytt sätt. Så det slog ju över åt fel håll, skulle jag säga. Men som strategi, om man kan hålla det på ett bra sätt, tycker jag att det kan ge energi till en debatt.
Ja, men jag håller helt med. Det måste ju, man kan inte överanvända det till exempel. Alltså man får ju på något sätt, om man ser att någon är arg eller ilsken, det är ett bevis på att det här faktiskt är någonting som berör den politiken. Det blir någon slags ärlighet, tycker jag. Men när det överanvänds så blir det bara helt, det blir gapigt och skrikigt, och ja, men vill man ju bara stänga av tvn.
Men i ett par av de här fallen så var det ju för att de olika partiledarna upplevde att motparten till exempel ljög eller hade klippt av ett citat eller ljög om siffror. Är det inte okej då att avbryta när det är någon som man liksom verkligen tycker har ett felaktigt påstående?
Nej, det är inte det. Då får man vänta till sin tur. Men, och jag tänker så här, det här är ju de flesta av dem väldigt erfarna politiker. Och då ska man kunna, alltså debattera är ju en del av deras uppdrag. De måste kunna avbryta på ett snyggt sätt eller kunna gå in i efterhand, se till att få ordet så att man kan säga att den här personen ljuger och så vidare. Jag menar, om man tittar på programledare som intervjuar folk, så finns det ju, men då vet man ju att det finns olika sätt att avbryta en människa som pratar. Och det kan de ju också göra.
Jag har tänkt lite på det här med Liberalerna och Simona Mohamsson. Hon gjorde ju sin första...
Du har tänkt på dem.
Jag har tänkt på dem.
Det är inte så många andra som har gjort det.
Jag har tänkt jättemycket på dem. Ja. Men det var lite tur för Liberalerna att det här med Centerpartiet hände nu. För jag tänkte att vi skulle prata ganska mycket om Liberalernas besked som kom förra veckan. Att de absolut inte kommer sitta i en regering med Sverigedemokraterna. Och den effekten som det här beskedet ändå fick.
Och inte ens släppa fram dem. För det är det som är den nya delen.
Tack My för det förtydligandet. Men om vi bara snabbt då ska prata om hur det togs emot. Vi såg ju lite reaktioner i söndagens debatt.
Det känns som att det händer så mycket i politiken så att det är i princip redan bortglömt. Men det är klart att det togs ju emot. Det var ju helt enhälligt i partiet, sa hon ju i alla fall, Simona Mohamsson. Sen vet vi ju om att det finns krafter i partiet som inte alls tycker så här. Utan de tycker ju att för partiets överlevnad så måste man ta ett beslut där man då går med på att ta SD i regering. Och sen vad det gäller de andra partiledarna så var ju Tidö-kollegorna var ju inte jätteglada. Ulf Kristersson sa att han tog det med en nypa salt, men det man kunde ana där i bakgrunden att det är klart att det här är ju inte jättekul för honom. Han har ju förlorat ett av sina kraftigaste vapen mot oppositionen, att han har ett regeringsunderlag, han har lyckats. Nu har han inte det längre.
Är det inte en diss mot en partiledarkollega som man jobbar tätt med att säga att man tar ett besked som med en nypa salt?
Förminskande.
Är det inte det?
Jo gud ja. Och det var ju också, det var inte bara han. Först Jimmy Åkesson sa typ så här, ja, vad har de ens att säga? Typ, var fick de luft ifrån? Och Ebba Busch sa att ja, vi tänker inte kliva ner den här sandlådan som Liberalerna nu har öppnat upp igen fast i höst. Simona Mohamsson själv, det här med enhälligheten, den är ju intressant hur hon tolkar det, för hon måste ju tolka det som att hon själv tycker någonting och då är det enhällighet i partiet.
En ny tolkning kan man säga.
En väldigt ny tolkning. Det är ju jag tror att hon kan ha många nya tolkningar på olika saker i den här valrörelsen.
Vi får ju återkomma till det här med Liberalernas besked, för nu har ju Centerpartiet och Anna-Karin Hatt upptagit det mesta av vår tid idag. Vi vill förstås önska också Anna-Karin Hatt lugn och ro och att hon ju kan vila i det här beslutet som hon har fattat. Till Centerpartiet önskar vi ett stort lycka till. Jag hoppas att ni löser det här. På en månad har de bara på sig. Mindre
än en
månad.
Ja, vad var det de sa? 28 dagar.
28 dagar.
Är det inte en zombiefilm som heter 28 dagar senare?
28 dagar senare. Borde vara. Heter det, ja.
Borde vara. Ni ska ju åka vidare båda två mot Miljöpartiets kongress i Västerås nu. Ni bryr er alltså uppenbarligen om Miljöpartiet.
Någon måste göra det.
Ja, gör någon annan det överhuvudtaget, My? Det är en jättetaskig fråga, men den måste ställas.
De själva. Bra. Men jag kan tänka mig att det kommer bli intressant idag att höra hur, vad de pratar om det här med hot och hat. För de är ju det mest hatade partiet i svensk politik. Och där har vi ju många exempel på politiker som är riktigt utsatta. Alltså på riktigt, har, det finns ju människor som blivit misshandlade. Per Bolund har ju varit i 2 rättsfall tror jag, med människor som har gett sig på honom. Så att där är ett parti där det här är en väldigt levande fråga. Så att det ska bli intressant att höra vad de tänker om det här.
Ja, och jag var lite taskig där. Det är klart att det finns en massa människor som bryr sig om Miljöpartiet. Men jag brukar tänka på det här som du har sagt, Mia, att de mår ju bäst när ingen riktigt bryr sig om dem. Så att egentligen är det ju en positiv sak kanske.
Och jag har ju bara förmedlat ett budskap som de själva, själva säger.
Om ingen tittar på dem så mår de superbra och går jättebra i opinionen. Mysigt.
Och när de har sådana här kongresser så är de ju också exalterade, för då får de ju ta hem sina enda superstars som de själva tycker, och det är deras Europaparlamentariker.
Kommer de? Alice Bakunke och gänget. Vad trevligt. Hoppas ni får jättefina dagar i Gurkstaden, som jag förstått att den heter. Det var nyheter för dig, Olof.
Ja, det var en nyhet för mig. Jag ska köpa en gurka när jag är där.
Och
knapra på under partiledartalet.
Jag är ju väldigt förtjust i Västerås, så att jag tycker att det ska bli så trevligt. De har ju ett av landets pampigaste kommunhus. Så har jag fått det sagt. Jag tycker verkligen att det är värt en utflykt till Västerås för att titta på det. Helt ärligt.
Skicka en selfie till mig när du står framför det här vackra... Det här
det är en fin stad.
Vackra byggnaden. Ja. Vi hörs igen på måndag i vår frågepodd En undran till, om ingen annan partiledare eller minister hinner avgå före dess. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.